Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Så där, då säger vi än en gång mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. Det första så att säga riktiga avsnittet efter en lång julledighet där vi har skickat ut best of avsnitt och sen ett lite raspigt distansinspelat avsnitt förra veckan. Men nu är vi tillbaka, Stefan. Hur mår du?
Jag mår bra. Jag sitter i studion med dig och det är ju första gången på några veckor efter ett antal dekadenta veckor med julmat och julöl och nubbe och firande av nyåret med olika typer av maträtter och drycker som inte alltid är främjande utav ens hälsa.
Är du så traditionell att du så att säga, håller julen kvar ända fram till 20 knut, det vill säga helgen?
Nej, inte jag, men min sambo gör det. Det finns någon julgran här som jag tycker borde, om den överhuvudtaget borde sats upp, så borde den åkt ut i varje fall förra helgen, men den står kvar till 20 knut, vilket ju infaller nu i dagarna. Jag kan inte riktigt sånt här.
Det där är intressant, för jag själv gillar ju traditioner och brukar hålla på dem ganska starkt, men jag tycker alltid att första, andra januari så där, så vill man inte se julen igen, så då tog jag bort allting i år.
Ja, du ser. Man är här i sitt eget hus och bestämmer själv när julgran ska ut.
Och kan jag säga att jag fick sota för mitt slarvande de två sista dagarna. Den där granen när den skulle ut, den barrade något så in i helsike. Så att jag fick sopa och dammsuga i 2,5 timmar sen. Men det var det värt.
Ja, det kan det vara.
Den veckan där jag fick stå där för 900 kronor. Så att ja, det var härligt.
Vi har en så kallad artificiell julgran.
Nej, nu drar jag ner din mick snart.
Nej, men det kan ju vara en tradition som lever vidare i julgran. Men att man då inte tycker att det ska vara så mycket huggande utan smågranar i naturen.
Ja. Okej,
okay.
Vi släpper det. Det känns som att innan vi tryckte på mikrofonen här så hade vi svårt att komma på vad nya riksbankschefen hette, och vi gick framåt. Erik, Martin, Thomas kom vi fram till att han heter Erik, och nu har vi suttit här och pratat om vinyljulgranar versus riktiga granar. Det är skönt, nu slänger vi ut den här julen en gång för alla och går vidare. Och
man kan säga att det är aldrig något pinsamma tystnader när vi sitter och
nej, det är inget problem.
Pratar. Nej,
det är inget problem. Men du, den stora snackisen den här veckan, som brukligt får man väl lov att säga, har ju varit Dagens Juridiks årliga lista över de offentliga försvarare i Sverige som under förra året fakturerade staten de största summorna. Det här har ju blivit lite av en återkommande lista som vi gärna publicerar en gång om året, och i år så toppas listan, eller förra året då, rättare sagt, av advokaten Jonas Granfelt, som fakturerade staten nära 11 miljoner kronor under 2022, och under 2021 så låg han tvåa på den listan och fakturerade då nästan 10 miljoner kronor. Så vi säger att det är runt 20 miljoner då som advokaten Jonas Granfelt, för att ta honom som exempel, har fakturerat staten som offentlig försvarare under de senaste åren. Och då kan man säga att timkostnadsnormen har väl legat någonstans mellan 1300 och 1450, om jag inte minns något fel. Så att antalet timmar som krävs att man arbetar för att komma upp i de summorna, det kan han ju inte ha arbetat, eller hur, Stefan?
Nej, det kan han inte, för att börja man räkna ut hur många timmar det finns på ett år och hur många timmar man kan arbeta och vara verksam i domstolar och vid polisförhör och inläsning av förundersökningsprotokoll och liknande, så är det naturligtvis med största sannolikhet så. Jag vet inte i det här fallet, men det kan inte vara ett personligt utfört arbete utifrån personligt åtagande, som ju faktiskt de här uppdragen som offentliga biträden är. Yeah.
Nej, och vi ska för tydlighetens skull, vi ska inte sitta här och slakta Jonas Granfelt. Vi kan säga att han fakturerade 10,9 miljoner. Tvåa på listan hamnade Joel Apsic. Han fakturerade 8,4 miljoner kronor. Trea Ivan Fialdini 7,9 miljoner. Femma Peter Dahlqvist 7,4. Sexa Thomas Boström 6,8. Och sen så sjua på listan för första gången på länge kvinnlig advokat Maria Adielsson från Skåne 6,6 miljoner kronor. Och sen så kan man göra den där listan ganska lång längre. Men det som jag tror att många blir upprörda över, oavsett vad vi står i den här frågan, det är ju att det handlar om väldigt stora summor. Det är skattebetalarnas pengar och just den här ekvationen som man inte riktigt får ihop, det vill säga timkostnadsnormen säger så mycket och man kan inte arbeta så många timmar. Då, för den invigde, så förstår man att det här handlar om så kallad substitution, det vill säga att man har varit förordnad som försvarare i ett stort antal mål, men eftersom man då har andra mål pågående samtidigt så kan man inte vara med på alla polisförhör, man kan inte sitta med på alla rättegångsdagar, man kan inte vara med på alla häktningsförhandlingar, man kanske inte hinner läsa in sig på allt material, och då sätter man någon annan i sitt ställe. Och det här har ju varit en infekterad fråga i många år, både från domstolarnas sida som tycker att det har substituerats lite för mycket. Men advokatsamfundet har å andra sidan sagt att i vissa fall måste man kunna substituera och så vidare och så vidare. Och det känns som en ständigt återkommande fråga. Du är lite kritisk till substitution överlag, Stefan.
Ja, inte bara lite. Alltså, jag är inte kritisk till att det finns en företeelse, utan i den omfattning det utnyttjas. Jag tycker bara för tydlighetens skull och till undvikande varje missförstånd att det här är en generell diskussion. Det här tar nu inte sikte på någon av de advokater som du räknade upp. Som
nej, den tar sikte på listan i sig.
Eller på fenomenet substitution. Och där är det tanken från början att det är klart du måste kunna skicka någon annan i ditt ställe om det är fullständigt uteslutet att du kan uppträda i det sammanhang som du har åtagit dig att egentligen uppträda i. Men det är inte tänkt att det här ska kunna användas som någon form av affärsverksamhet där man åtar sig uppdrag på löpande band för att man har ett gott namn, och sen så lägger man det vidare på en advokatkollega eller på en biträdande jurist som sen utför arbetet, och sen så kan du därmed komma upp i ett stort antal timmar som faktureras så att säga en mass. Det är inte tanken, och jag, mina tankar kring det här är mindre ekonomiska. Jag är ju av den uppfattningen att rättssäkerhet och rättsstaten måste få kosta, inte minst på den sida som sitter till som rättssäkerhetens grindvakt, det vill säga advokatsidan. Så pengarna i sig är liksom inte någonting som skaver mig och ligger sömnlös för. Däremot så är principer i de här sammanhangen väldigt viktiga, och en princip som då rimmar illa med substitutionen som välutnyttjad eller överutnyttjad metod, om vi nu kallar för det, för att tjäna pengar, det är att klienten ska kunna förvänta sig få den advokat som man faktiskt anlitar, vare sig det är ett offentligt biträde eller i något annat sammanhang. Och att vara advokat, inte minst förordna som offentligt biträde eller offentlig försvarare, är ett grund och botten strikt personligt uppdrag som du får därför att du är klienten har gott förtroende för dig. Och att frångå det genom att sätta någon annan i sitt ställe, det innebär i praktiken att man säger att det spelar inte så stor roll. Jag är en advokat i en advokat i en advokat i en advokat, och kanske till och med en advokat i en biträdande jurist plötsligt. Då spelar det ingen roll om man har byggt upp ett gott varumärke och renommé i branschen, så att säga. Och det är det jag tycker att i många fall, pratar en gång generellt, när man ser de här substitutionerna så kan jag reagera på att det där var nog inte vad klienten ville. Och om det var så att det inte var vad klienten ville, då är det i grund och botten någonting som är fel om det sker vid ett stort antal tillfällen.
Oavsett vad man tycker om substitution så är det ju ett faktum att för att man ska få substituera så ska ju det godkännas av domstolarna. Och då kan man ju ställa sig frågan, om det nu är så, låt oss utgå ifrån att det ibland substitueras lite för mycket bland vissa försvar och även målsägande biträden, men rättsliga biträden så. Då kanske det är domstolarna som ska kritiseras här. Är det rimligt att domstolarna accepterar att advokater substituerar i så stor utsträckning som de faktiskt gör? Då hade vi en enkätutfrågning bland lagmännen på nästan alla domstolar eller tingsrätter i Sverige förra året där vi frågade vad de tyckte om substitution. Och då var det många som sa att vi gillar inte alls, men vi känner oss många gånger tvingade. Advokaterna tar på sig alldeles många uppdrag. Det finns risk att klienten hamnar i kläm. Rättegångar ska genomföras inom skälig tid. Då har man kanske inget val än att substituera. Och då kan man fråga sig, ska vi skattebetalare godta den, om jag får kalla det, slappheten från domstolarnas sida när man så att säga på löpande band godkänner substitutionen?
Nej, det ska vi inte göra. De är någon form av representant.
Det är de som bestämmer. Ja, alltså, de här försvararna kan ju bara säga, jag har jobbat si och så många timmar med det här målet, jag vill ha betalt för det. Sen om de ska få det eller inte, ja, det är ju bara domstolen som kan bestämma.
Ja, och där får man tycka då att domstolen har en roll som är i någon mening är yttersta garanten för att det här går rätt till. Och då tänker inte jag bara på substitution, utan även när det gäller det ska godkännas kostnadsräkningar och i största allmänhet vara någon form av vakthund här för att den sidan utav rättssalen så att säga uppför sig och inte kosta för mycket. Kontrollerar ju inte domstolarna som bekant i brottmål den andra sidan, åklagarna. Och åklagarna har väldigt svårt generellt att redovisa även nedlagd tid, nedlagda timmar och vad har det här egentligen kostat staten, vilket ibland skulle vara på sin plats därför att det kan finnas en rimlighet och skälighet i att en advokat har lagt en betydligt större mängd timmar på att arbeta med ett fall om det visar sig att det var så komplicerat så att det till och med krävde en exceptionell insats från åklagarsidan. Jag hör att jag lämnar ämnet lite grann, men svaret på frågan är att i det här fallet så är domstolarna kontrollanten som är satt att göra det, och i det här fallet med substitution så är ju tanken att det ska tillämpas då med viss, om inte stor, restriktivitet, och det kanske man inte alltid har levt upp till, så kan vi säga.
Nej, och så kan man säga att jämfört med 2021 då så minskade ju statens utgifter för både försvar och målsägandebiträden med 116 miljoner om man ska tro Dagens Industri och Lasse Wierup, vilket jag tror. Och det är ju en följd av, tror jag, den omfattande kritik som kom från Riksrevisionen förra året där man konstaterade att de kostnaderna för både målsägandebiträden och advokater hade skenat. Men också för att justitiekanslern Marie Heidenborg och hela den administrationen som sitter där på Riddarholmen har blivit extremt mycket mer aktiva i sitt arbete att överklaga ersättningsbeslut från underrätterna. Det vill säga Stefan Wahlberg har som försvarare fått ersättning för 300 timmars arbete i det här brottmålet. Han fick då 1,2 miljoner kronor för det. Men justitiekanslern tycker att nej, 300 timmar var inte rimligt för Stefan att lägga ner på det här målet. Han kan få betalt för 180, och så överklagar man det till hovrätten. Och i ganska många fall skulle jag säga att åtminstone i majoriteten av fallen så får ju JK rätt när man väljer att överklaga. Och det har nog också bidragit till att den här notan för de rättsliga biträdena har bantats ganska rejält jämfört med 2021.
Nu tar jag ju sällan uppdrag som offentlig försvarare, men även om du nu använder mig som exempel här. Och frågan är om det är bra eller dåligt, menar jag. Därför att än en gång, rättssäkerhet måste få kosta. Det är bra, den får inte kosta mer än den är värd. Men i det här sammanhanget så är det bra att man överlag har en kontroll på att inte skena i advokaträkningar givetvis. Jag hörde i veckan här en diskussion som är åtminstone kusin med den här. Det rör konkursförvaltarna. Det är ju Sveriges Radio som har grävt rejält i de här, i den sfären, och där har det ju visat sig utifrån...
De redovisar varken antalet arbetade timmar eller timmarvode.
Nej, vilket då bland annat lagmannen vid Varbergs tingsrätt, Mats Sjösten, idag uttalade sig om i radio, att han tyckte att det här var inte alls bra, utan de får göra en skälighetsbedömning på ett samlat belopp och inte utifrån nedlagd tid eller ens vad varje nedlagd timme då skulle kosta. Och där kan jag känna som skattebetalare, för det är ofta där notan hamnar till slut när det gäller även konkursförvaltning. Att nej, jag förstår inte när man i alla andra sammanhang låter då advokater redovisa inte bara kostnaden utan också antalet timmar, att man i det sammanhanget har en helt annan syn på saken. Och där känner jag som skattebetalare, nej men det är klart vi måste hålla efter det. Människor ska få betalt för det jobb de har gjort, punkt slut, men inte mer än så, inte mindre heller. Advokater gör, alltså de är exceptionellt viktiga för rättsstatliga principer, och det är för deras egen trovärdighets skull bra att det finns en kontroll på att det inte skenar i någon riktigt, så att alla vet att nej, men så här många miljarder per år är det faktiskt rimligt att en rättsstat kan få betala för att ha drägliga offentliga biträden.
Ja, sen tycker jag i och för sig att det är viktigt, alltså det är möjligt att rättssäkerheten måste få kosta, men vi har ju sett alldeles för många exempel på journalistik som visar att det finns advokater som inte kan sköta sig. Vi har ju en person som är med på den här listan, Gabriel Barsom. Han blev ju exempelvis polisanmäld för bedrägeri, om jag inte minns fel, och Aftonbladet gjorde en jättestor granskning av. Sen, om man ska säga någonting till försvarsadvokaterna och målsägande biträdernas försvar, så är det ju så att många av de mål, de grova brottmålen idag, där sväller ju utredningarna något så fruktansvärt tack vare olika enkrochattar och annat sånt material som tillförs utredningarna. Det är klart att det tar längre tid att förbereda sig för en sån huvudförhandling än vad det hade gjort om det var mindre omfattande bevisning. Och det är klart att det kommer ju leda till att kostnaderna också ökar. Och då är frågan, vem hamnar det ansvaret på? Ja, det faller ju ytterst tillbaka på åklagaren då såklart.
Ja, och det här är ju en större diskussion som faktiskt pågår i branschen, både öppet men ännu mer tycker jag, inte bakom lyckta dörrar, så i alla fall i mindre sällskap, om jag uttrycker mig så. Det vill säga, vart är vi på väg när vi ser allt fler stora mål som handläggs, alltså mastodontmål som i sin tur kostar ekonomiskt sett väldigt, väldigt stora pengar. Ja, jag säger rättssäkerhet måste få kosta, även lagföring måste naturligtvis få kosta, rättsväsendet måste få kosta pengar. Men det är klart att om man tidigare hade, man har hört lite mer erfarna domare, jag tror det var Anders Hagsgård som är president nere i Göteborg som pratade om att när han var ung så var det ett stort mål om man hade 5 rättegångsdagar. Idag kan vi ju se rättegångar som har 55 rättegångsdagar eller 105 rättegångsdagar. Va? Och det är klart att när det här då ska kosta på både den ena sidan som då inte redovisas, och dessutom ska det kosta hos domstolen, vilket inte heller redovisas vad ett sånt mål kostar med administration och domare. Och därutöver ska det då kosta på den tilltalades eller de tilltalades sida med försvarare på ett sätt som då gör att de här kostnaderna till slut börjar bli inte marginella, utan en enda rättegång kan ta en icke oansenlig andel av den pott som är avsatt för offentliga försvarare generellt. Och det är klart att det här, jag säger inte varken bu eller bä egentligen, jag bara konstaterar att det är så, och att man får ta sig en rejäl funderare på om det finns en möjlighet att avgränsa målen från, precis som du säger, åklagarnas sida, när vi ser de här, man kan hålla på hur länge som helst i många sådana bedrägerihärvor och assistansmål och så vidare. Jag säger inte att det är fel att man gör det, jag säger bara att man måste ta sig en funderare på, är det rimligt att försöka lagföra så många, många, många brott som ännu inte utredda som möjligt, när vi ändå till slut vet att man på den mer vardags- och mängdbrottsliga sidan faktiskt förundersökningsbegränsar, åtalsunderlåter bort en hel del av just processekonomiska skäl.
Som avslutning tycker jag att man måste säga i alla fall att de här, alla offentliga försvarare som får liksom skattebetalarnas pengar betalda till sig för sitt arbete som ersättning, de måste tålas att granskas. Det är bra att vi, även Dagens Industri och andra medier så att säga, gör de här listorna, för jag tycker att det är viktigt att visa upp för läsare och allmänhet liksom hur stora summor det är varje år som betalas ut från staten till, i form av ersättning till offentliga försvarare och målsägandebiträden. Sen kan man tycka precis som man vill, om det är för mycket eller för lite, eller att det är fusk eller inte fusk, och för mycket substitution eller för lite substitution. Men det här ska granskas precis som alla andra skattepengar som betalas ut. Punkt. Du Stefan, två personer som tidigare har varit med på de här listorna, det är de tidigare advokaterna Ekrem Güngör och Amir Amdoni. De har vi pratat om säkert 10 gånger i den här podden. De kallades från början i media kungen och prinsen, men nu vet vi vad de heter, och de är nu slutligt så att säga dömda till 6 respektive 4 års fängelse. För det är så att Högsta domstolen har nu beslutat att inte meddela något prövningstillstånd, trots att Ekrem Güngör kom med en ganska avancerad jävsinvändning som riksåklagaren delvis tillstyrkte och sa att det kunde nog vara bra om Högsta domstolen prövade den här jävsfrågan. Men icke sa Nicke, justitierådet där sa att så blir det inte, utan nu står hovrättens dom fast. Och det här är ju en följetong som sagt, som inte bara vi har rapporterat ymnigt om utan även andra. Och nu när sista ordet lite är sagt, vad är dina tankar?
Alltså mina tankar kring Högsta domstolen i det här sammanhanget är som de brukar vara, att Högsta domstolen är en närmast extraordinär instans, och vi har inte tre instanssystem utan ett tvåinstanssystem. Sen att alla som på ett eller annat sätt drabbas väldigt hårt av domar som de dömer, alltså domar som de får över sig, försöker få det till treinstanssystem. Det är till och med så Högsta domstolens ordförande Anders Eka vid något tillfälle förklarade att han hade full förståelse för att man faktiskt försökte göra det när det handlar om väldigt stora värden i ens liv som går om intet om en dom vinner laga kraft. Så är det till syvende och sist så att jag tror vi pratade om det på tidigare, att sannolikheten för att HD skulle lyfta det trots allt statistiskt sett var väldigt låg. Ja, nu sitter vi här med en laga kraftvunnen dom från hovrätten. Det här har prövats i två instanser. Om jag minns fel så har det ändrats mellan instanserna till viss del.
En rubricering, ja, i alla fall, jo. Men inget straffvärde.
Nej, men på något sätt så är det här fallet har blivit någon yttersta topp på det här isberget som under de senaste åren då har på något sätt blottlagts utav advokater som inte har gjort det som förväntas av advokater, utan gjort fel och till och med begått så pass grova brott som man har dömts till fängelse. Jag hoppas att det stämt till eftertanke. Jag hoppas att det här är någonting som branschen tar till sig. Jag hoppas att alla trots allt förstår det som jag har tjatat om här i alla poddar. Detta är trots allt en liten klick bland 6000 advokater totalt i riket. Men det är så pass många att man inte kan säga att det är ett enstaka misstag i arbetet, utan att det kanske finns något litet systemfel som man bör se över. Är det för kort tid, de här 3 åren som man har börjat tillämpa sedan en tid tillbaka? Tidigare var det 5 års juridiskt arbete innan man fick ansöka om att bli advokat. Krävs det mer utbildningsinsatser? Ska det göras en bättre vandelsprövning? Ska disciplinnämnden agera hårdare i tidigare stadium? Frågorna är många som söker sina svar.
Alltså jag tror ju att vad den här rättsprocessen har fört med sig, det är ju kanske vad du säger där, att det har stämt lite till eftertanke bland en del advokater. Samtidigt så tror jag att många av de advokater som själva tror och ser sig som personer som aldrig skulle göra någonting sånt här, de har liksom mer avfärdat det här som du sa, några enstaka rötägg och sådär. Och jag tror ju tyvärr inte att de advokater som är beredda att gå så här pass långt eller göra andra saker som ligger utanför man kan förvänta sig av en advokat inte direkt kommer att skrämmas av att de här två döms i fängelse. Det tror jag faktiskt inte.
Nej, men så är det nog helt riktigt. Samtidigt så är det så här att
men det har satt ett ökat så här. Jag tror att det har satt ett extra ökat fokus på advokater, men också på advokatsamfundet och deras så att säga möjligheter att sätta tryck på sina egna medlemmar. Nu har man ju lämnat in en hemställan till regeringen om kraftigt höjda straffavgifter för den som får en varning och dessutom får en straffavgift. Man vill ju skärpa upp dem rejält. Man ska kunna få upp till 250 000 kronor i sån straffavgift, till skillnad från 50 000 som är maxavgiften nu. Det händer ju lite saker och sådär. Samtidigt kan jag väl bara säga för 10:e gången i den här podden att jag tycker fortfarande att man ser alldeles för lite av generalsekreteraren Mia Edwall-Ing Sylander, någon annan representant från advokatsamfundet som är ute och diskuterar de här frågorna. Det kommer några svar på någon fråga när det liksom bränner till någon gång, när någon advokat blir åtalad eller om någon blir utesluten och sådär. Men annars tycker jag att det är väldigt lite proaktivt arbete och det är väldigt lite liksom media närvaro på advokatsamfundet att diskutera de här, och det tror jag kommer bli deras eget fall.
Ja, alltså jag håller med i sak men inte i gradering. Jag tror inte att det kommer bli deras eget fall. Jag tror att det går lite väl långt.
Men vad menar du med fall då? Nej, det är inte så att advokatsamfundet kommer liksom sluta existera.
Nej.
Men det kommer ju bli en ännu högre och längre uppförsbacke för den som arbetar som advokat, tror jag, om inte samfundet så att säga försöker att släta över det här nu lite grann, eller åtminstone gå ut och säga att det här är inte bra, vi måste agera.
Ja, nej, men det är klart att det är så, och det är inte för intet som vi har ett advokatsamfund som ska vara en garant för att det här är seriöst yrkesutövande människor med en miniminivå av juridisk kompetens avseende både rättsområden och inte minst processfrågor och så vidare. Och om det krackelerar, det räcker med att det krackelerar så pass mycket som det faktiskt har gjort nu, att det har fått sig en rejäl törn ut hos allmänheten och i branschen och så där, därför att allt för många har uppträtt i de här sammanhangen på ett sätt som kanske inte då är så smickrande för advokatkåren generellt, och det faller tillbaka på samfundet. Det är ju utan tvekan så. Där måste man då sträcka upp sig, och som jag ställde en rad frågor här spontant alldeles nyss som jag inte gav någon svar på, men de svaren borde ges från advokatsamfundet. Om så svaren på alla mina frågor skulle vara nej, 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 vi behöver varken det ena eller det andra, utan vi fortsätter, då har man i alla fall tagit ställning till det. Men summa summarum är trots allt att det som är satt att vara en garant måste också få förbli en garant genom att upprätthålla den kvalitet som en garant kräver. Alltså.
Ja, alltså vi kan ju bara ta Dagens Juridik som ett exempel. På förra veckan på Dagens Juridik så skrev vi om en advokat som hade smetat hundskit på sin grannes bil i ett garage, och en advokat som nyligen har utträtt då, som vi får kalla en ex-advokat, som dömdes för att ha lurat ett äldre par på en miljonfastighet. Det finns ju 6000 advokater i Sverige, så redan två, det blir ju ganska många helt plötsligt. Det är ingen jättestor yrkesgrupp, och att vi ens ska skriva, alltså
fast det är vårt kärnområde.
Ja, absolut. Men jag menar, det spelar ju ingen roll. Det här var ju liksom smeta hundskit på en grannes bil. Det är klart att det inte är det allvarligaste brottet man någonsin hört talas om. Men är man advokat så får man inte göra det. Det är samma sak som att man inte får ha svart städjat när man sitter i regeringsställning eller i statsråd. Alltså, de får tåla den granskningen, och jag tror att varje sån artikel som kommer på Dagens Juridik eller någon annanstans, det skadar advokatsamfundet väldigt mycket, och det skadar framförallt advokatsamfundets medlemmar. Och jag tror att det finns medlemmar inom det här advokatsamfundet som också skulle vilja se en generalsekreterare som gick ut och var ännu mer synlig i media och tog ännu tydligare ställning för advokaterna.
Ja, och det är det jag lite grann menar, att du kan gärna jämföra det jag har gjort det tidigare med en annan yrkeskår som åtnjuter och ska åtnjuta ett högt förtroende under förutsättning att de sköter sig, nämligen poliserna. Va? När man kritiserar poliser som, och det blir stor uppmärksamhet kring missförhållanden och enskilda fall och människor som omhändertas för fylleri och blir misshandlade i poliselden och polisbussar och allt sånt där som genom åren har rullats upp, så höjs det alltid röster från polisen om att det, alltså fort det händer någon skit så blir det stort i media. Ja, det tror fan att det blir det. Det är just därför att ni åtnjuter det stora förtroendet och har utrustats med de stora befogenheter som ni har, och det vore klädsamt om ni poliser som sköter er och gör ert arbete i själva verket tror att det är jättebra att de här avslöjas, så att de kan komma att försvinna ut från vår kår. Ni behöver inte försvara rötäggen som finns där. Och lite samma sak kan man då kanske i vissa sammanhang tycka när det gäller advokaterna. Alltså att man står upp stolt för den kår som man tillhör och tar avstånd ifrån de här, men ser också till så att det inte händer igen på något sätt. Man behöver inte i alla lägen känna att det här är ett påhopp. Det blir ju det som du säger, att varje gång Dagens Juridik publicerar en sån artikel så spiller det över på kåren generellt, och det är ju ofrånkomligt. Men då får man också se till så att det, så att säga, vi står upp för det här, och de här ska vi kritisera, och vi ska göra vad vi kan för att det inte ska upprepas, vare sig det handlar om hundbajs eller andra typer av mer tjänsteförseelser eller grova tjänstebrott som begås i tjänsten som advokat. Va?
Och där skulle jag vilja säga att jag tycker ofta när man ser på sociala medier och i mejl man får på Dagens Juridik att enskilda advokater tar väldigt tydlig ställning och så att säga pekar ut människor som döms för den här typen av brott och säga att det är bra att det här avslöjas, det här ska vi inte ha i kåren. Jag skulle också vilja säga, som var på plats på både tingsrättsförhandlingarna och under hovrättsförhandlingarna i det här målet som gällde Amir Amdoni och Ekrem Güngör, att jag tycker att både advokaten Slobodan Jovicic Bogdanovic och advokaten Thomas Olsson i sina slutanföranden lyfte upp frågorna om hur hårt det här har drabbat advokatkåren och att det är viktigt, precis som du sa, att man kan se det som en isolerad händelse där, åtminstone när man processar det, och att de här ska inte straffas hårdare för att man så att säga vill straffa hela advokatväsendet från domstolens sida och så här. Det köper jag. Men, och jag tycker Mia Edvall Insulander verkar göra ett kanonjobb, men jag saknar hennes närvaro i den här debatten. Jag saknar ett ännu tydligare ställningstagande. Så fattar jag att det här inte är det enda hon håller på med. Hon har en massa andra saker. Jag såg att hon var på Folk och Försvar-konferensen här nu i veckan och pratade om organiserad brottslighet tillsammans med Ersnäck och sådär. Och det är jättebra. Men det här är ju kanske just nu den absolut viktigaste frågan för advokatsamfundet. Trovärdigheten, trovärdighetsfrågan. Hur drabbar det här advokatkåren i stort? Jag tror inte man ska underskatta den. Alltså.
Det är lite intressant att vi tidigare här nämnde förra diskussionen, Marie Heidenborg, justitiekanslerns tillsynsfunktion i de här sammanhangen. För att om det då är någon, i någon mening, jag påstår inte att det brister, men jag kan möjligtvis tycka att till exempel disciplinnämnden inom samfundet kunde ibland ha ett annat förhållningssätt till den här typen av mer vardagliga förseelser som inte är kriminella och inte renderar uteslutning utan varningar och erinringar och straffavgifter och sådär. Men annars så kommer ju då i det här fallet justitiekanslern att ta på sig en större roll av granskare. Och det är inte omöjligt att det Marie Heidenborg har gjort här, som enligt min erfarenhet i varje fall har tagit betydligt större, lagt större vikt vid justitiekanslerns uppdrag som övervakar och granskar utav advokatkåren än någon annan justitiekansler tidigare har gjort.
Så kan det säkert vara, och för den som lyssnar på den här podden på fredag morgon så kan jag utlova att det kommer en intervju med Marie Heidenborg senare idag där man kan få läsa lite om hennes tankar kring det här med ersättningar till rättsliga biträden och sådär. Så att den tycker jag att ni ska läsa. Som avslutning på den här podden, Stefan, så tänkte jag att vi skulle prata om ett SVT-reportage som åtminstone väckte starka känslor hos mig när jag läste det. Och det handlar om en granskningsrapport från polisens internrevision. Det finns ju ett antal internrevisorer som gör ganska omfattande granskningar av, och det kan vara olika insatser. Det kan vara polisens arbete i särskilt utsatta områden. Det kan vara deras arbete med mängdbrottslighet, trafikbrottslighet. Man granskar polisens arbetssätt på ett kritiskt sätt, och sen så kommer man med en rapport där man föreslår åtgärder, och så får rikspolischefen Anders Thornberg skriva under den rapporten, och när han har gjort det så blir rapporten allt som oftast offentlig. Och då har den här interna revisionen strax innan jul kommit med en rapport som handlar om NFC. Den offentliggjordes då strax innan jul. Den hade gjorts av 3, enligt SVT då, erfarna revisorer, internrevisorer, men kom att ändras efter kritiska synpunkter från myndighetschefen på NFC, Helena Trolläng. Och det resulterade i att ingen av de här 3 revisorerna vill ha sitt namn på den här rapporten. Den är inte underskriven av någon revisor. Intressant att veta är också att Helena Trolläng kom att anmälas till polisens särskilda utredningar, vilket SU-chefen då bekräftar för SVT. Det här verkar ju helt snurrigt, Stefan. Vad är det som händer? Alltså, om vi pratar om advokatsamfundet och problem där, polismyndigheten den senaste tiden är ju ännu värre.
Det är High Chaparral, låter det som. Jag vet inte när man tycker att granskning är viktigt, som vi har pratat om tidigare här, vilket ju naturligtvis är, så är ju då någon form av oberoende granskning och framförallt respekt för oberoende granskares uppdrag något av det viktigaste som finns. Och revisorer i det här sammanhanget, en internrevisor, men har ju alltid existerat just i kraft av att de är på något sätt fristående och ska ha ett fritt ord i de här sammanhangen. Sen är det naturligtvis så med revisorer, vare sig det är så att säga, om jag uttrycker mig lite vanligare, det är riktiga revisorer inom den här revisorsvärlden där man håller på med ekonomi och granskar räkenskaper i bolag och så, eller internrevisorer funktionen är densamma. Och det är inte så att man ska ändra en revisionsberättelse om det inte är så att det i samband med granskningen uppdagas att det finns rena faktafel i den naturligtvis. Utan en revisionsberättelse måste få stå för sig själv på sina egna ben, och om det finns invändningar mot den så ska väl det framföras i särskild ordning i någon annan skrivelse som kan så att säga, inte vara en del av revisionsrapporten. Man kan inte gå in och revidera, revidera och redigera i en revisionsrapport för att det, som jag har förstått i det här sammanhanget, handlar om att man så att säga, ja, det är ju mer bedömningsfrågor åt det ena eller andra hållet. Det kan inte tillåtas. Och när revisorerna då säger att det kan inte vi skriva under, ja, då har man ju tappat hela poängen med att vara eller ha revisorer överhuvudtaget. Då kan man ju göra så med det.
Men blir inte det här bara ett jättetydligt tecken på att det är någonting som inte står riktigt rätt till på Nationell Forensisk Centrum? För jag menar, om man som chef på NFC hävdar att de här internrevisorerna enligt den här SVT-artikeln då skulle ha varit partiska åt något annat håll. Jag vet inte, alltså deras uppgift är ju att kritiskt granska hur myndigheten arbetar, och får man då på papper att det här fungerar inte riktigt som det var tänkt, då är väl det snyggaste sättet att acceptera det, och sen så får man väl arbeta efter de här åtgärdsförslagen som Anders Thornberg, då rikspolischefen, beslutar om. Man kan ju inte hålla på och ställa till en scen och börja skrika och gapa och säga att det här kan inte stämma, ni är alldeles för kritiska. Men till saken hör ju då att internrevisionens chef gick den här NFC-chefen Helena Trolling till möte, så ändrade ju i revisorsrapporten i efterhand, vilket då föranledde att de inte ville skriva under de här revisorerna som har gjort granskningen. Så att det är ju också allvarligt, kan jag tycka.
Ja, men alltså det, vem ska jag tro på? Vem ska jag tro på? Det blir på något sätt så i slutändan. Vem kan man lita på om man inte kan lita på revisorsrapport? Jag har själv sett rapporter från myndigheter, inte minst från polismyndigheten genom åren, ingen nämnd och ingen glömd, där man i princip har stuvat om men inte redigerat bort sånt som har varit mindre klädsamt för polisen när det gäller framförallt frågor kring effektivitet och så. Och så har man då nöjt sig med att normala vanliga journalister tittar på pressmeddelandet och kanske inledningen och sammanfattning, och så blir det den rapporteringen utåt. Så är väljarna och regeringen och medborgarna och medarbetarna nöjda. Om man då börjar granska sånt där lite grann på djupet, så hittar man ofta sånt som är trots allt inte allt för smickrande. Det gäller verkligen inte bara polisen utan andra myndigheter också och andra verksamheter, ska jag säga. Men när man då inte kan hitta det ens, utan det är omgjort för att de som rent handfast har genomfört revisionen blir reviderade reviderade och redigerade i efterhand, då undrar man, kan man lita på det här, sånt här överhuvudtaget? Nej, det kan man ju tydligen inte.
För någonstans hade det kunnat vara en annan sak om alla sedan innan var överens om att det här var en väldigt effektiv och välfungerande del av polismyndigheten som NFC. Men vi vet ju alla att det har beskrivits som en väldigt stor flaskhals. Det är långa väntetider. Det har varit lite interna stridigheter. Det har ju inte fungerat som det ska. Och den bilden förstärks ju bara, tycker jag då, när man får höra om den här typen av agerande från myndighetens chef. Och det som det i slutändan faller tillbaka på, det är ju Anders Thornberg, rikspolischefen. För nu sitter ju han, eller står, på Folk och Försvar och pratar om hur hans myndighet ska arbeta mot den organiserade brottsligheten och stå för den inre säkerheten. Och så har man ett relationsdrama, om vi får kalla det så, lite slappt, som har lett till att man har behövt tillsätta en extern granskare som ska titta på tjänstetillsättningar. Och sen så har man en chef för Nationellt Forensiskt Centrum som inte accepterar en rapport från internrevisionen. Då kommer ju nästa fråga. Hur stort tålamod kan man ha med Anders Thornberg? Enligt Gunnar Strömmer inte allt för stort.
Ja, enligt Gunnar Strömmer så finns det ju fortfarande ett fullt förtroende för honom. Det hörde jag honom säga.
Men det är inte obevekligt. Alltså det är inte oändligt om det inte händer.
Nej, det är klart
saker.
Att det inte är. Och det sa ju Gunnar Strömmer som justitieminister också, att det faktiskt i det här sammanhanget naturligtvis finns någon bortre gräns när man ser, vi kan inte tolerera hur mycket brott som helst och dålig uppklaring och så vidare. Det är ju ovanligt att en justitieminister säger så, men att han fortfarande har fullt förtroende för rikspolischefen Anders Thornberg, det sa han uttryckligen. Och det går inte att säga någonting annat. Om man börjar säga att ja, nu har Thornbergs förtroende blivit naggat kanten rejält, eller nu är det halverat, ja, då ska han inte sitta kvar som chef för Sveriges största myndighet, och i det här fallet en väldigt viktig myndighet. Va? Det går inte att göra så. Det här är ju alltså grundprinciper inom politiken. Antingen har man förtroende eller också har man inte förtroende. Det är binärt. Tror jag.
För man kan ju säga att det är ju ingen som vet hur mycket ett chefskap vid NFC eller en intern revisionsrapport eller resultatet och den påverkar uppklaringsprocenten när det kommer till olika brottstyper. Men det man kan vara säker på är ju att det riskerar ju att leda till att myndigheten så att säga imploderar inifrån om de här 30 000 anställda personerna börjar känna att man vet inte vem man kan lita på här. Går anställningarna rätt till? Har jag en chef som liksom kan rätta sig efter anmärkningar från internrevisionen? Utvecklas vi som myndighet och blir bättre i samma takt som kriminella? Blir bättre på sitt jobb om man får kalla det det? Alltså det är de frågorna som växer hela tiden. Det handlar ju inte om att man ska kunna lagföra 2% fler trafikbrott. Det kan man säkert göra även om det är dålig stämning internt. Men det blir ju alla de här frågetecknen och de interna stridigheterna, de faller ju tillbaka på Anders Thornberg. Jag vet inte hur många sådana här interna stridigheter som en myndighet som på något sätt ändå redan är lite gungning skulle klara av.
Nej, och det är klart att, jag vågar ju påstå att Anders Thornberg till stor del sitter där han sitter fortfarande därför att han är en tidigare Sveriges första riktiga polis som har blivit rikspolischef till att börja med och har haft ett starkt stöd bland sina då underlydande, det vill säga före detta kollegor, eller de är ju kollegor fortfarande, men han är ju arbetsgivarrepresentant i det här sammanhanget. Och att man till någon del har värderat åtminstone det lugn som har rått efter det att vår förra rikspolischef slutade, då det inte var lugn och ro i leden. Och det har man då värderat, och då är frågan, återstår det där lugnet efter de nu 7 år som har gått sedan omorganisationen, det vill säga 1 januari 2015. Finns det lugnet kvar? Kom de förändringar som poliserna i organisationen både hade rätt att förvänta sig och förväntade sig? När börjar det svaja rejält i leden igen beträffande ledningen, va? Och det här är en fråga som ingen egentligen kan svara på, men vi som sitter mitt i det här och har tentakler i både regeringskansliet, justitiedepartementet och i polishuset vet att gungningarna har redan börjat, kanske till och med för något år sedan eller så. Det pratas rätt mycket om varför händer inget, och det är värre nu än någonsin. Man kan inte längre skylla på att omorganisationen har barnsjukdomar, för den har funnits där i 7 år och så vidare.
Det här är ju stora problem för svensk polis, för man kan ju ibland höra människor som säger att personer som har invandrat till Sverige kommer från en annan bakgrund och har ett annat typ av förhållningssätt till den nationella polisen än vad vi har här i Sverige. Det finns ju garanterat polismyndigheter utomlands som är betydligt mer, vad ska man säga, lättmutade. Det finns ju korruption och så vidare. Men om vi nu i Sverige inte har så många mutkolvar som poliser, så kanske det här är en av de sakerna som kan leda till att förtroendet minskar kraftigt för polisen. Interna stridigheter och allt vad det nu må vara. Och det är ju allvarligt om det allmänna förtroendet minskar. Det gör ju, det såg vi i en Aftonbladet undersökning här i veckan, att det minskar ju. Förtroendet minskar.
Fast det är ändå fortfarande högt förhållandevis.
Absolut, men hur länge är det då? Alltså det kanske inte är det hur länge som helst.
Men jag tror att det är så att vanliga människor, alltså skattebetalare och de som där ute ska kunna förvänta sig både beskydd från polisen och utredningar och att statens våldsmonopol och sådär upprätthålls utav polisen. De, när de svarar på de här enkätfrågorna och som ofta lyfts fram just att de har ett högt förtroende, så tar man många gånger avstamp i och sikte på den enskilde polismannen och de här duktiga tjejerna och killarna som arbetar inom polisen, och inte på den organism och larvfötter till småsteg som tas av den här stora kolossen och organismen i rätt eller fel riktning, utan man tittar liksom på, ja, men det verkar vara duktiga killar, så den yttre verksamheten fungerar när det väl smäller, trots allt det kommer en polisbil, va? Men att uppklaringen av vardags- och mängdbrottsligheten ligger på någon eller ett par procent, att vi i allt större omfattning lever ett liv där vi faktiskt inte ser en polisbil, annars när man möjligtvis stoppar så att man har kört i bussfil eller lite för fort. Det sista var möjligtvis lite
elakt. Egen erfarenhet?
Nej, ja, bussfilen var faktiskt egen erfarenhet.
Men en avslutande fråga här innan vi stänger podden. Nu har vi ju pratat om 2 olika organisationer, om vi får kalla dem det. Polismyndigheten och ena sidan, advokatsamfundet andra sidan. Det låter på dig som att du tror att allmänheten i stort har ett stort förtroende för polismyndigheten, eller rättare sagt så här, för enskilda poliser, och
poliserna,
att det då, ja, precis, att det då liksom speglar sig i det, den förtroendesiffran som man ger myndigheten i stort. Men så tycks det kanske inte vara när det gäller advokatkåren, utan där är det snarare så att samfundet åker med och alla advokater åker med när några advokater beter sig illa eller agerar utanför de advokatetiska reglerna.
Alltså, till att börja med så tror jag inte att vanliga medborgare har samma relation till advokatsamfundet. Advokatkår.
Fast det tror jag efter de senaste årens medierapportering.
Nej, inte jämfört med polisen. Jag tror
Nej, okej, absolut.
Men ändå, det är klart att du har en poäng i det. Däremot så tror jag inte att den gemene man vet vad polismyndigheten är. De vet vem Anders Thornberg är som rikspolischef. Men däremot så vet väldigt få vilken typ av organisation advokatsamfundet är och deras egentliga roll. Och man vet inte vem Mia är som sitter som generalsekreterare och ännu mindre vem som är ordförande på samma sätt, för de är inte riktigt lika publika. Och jag har vid några tillfällen rättat i övrigt kloka och begåvade och välutbildade människor som på något sätt har trott att advokatsamfundets generalsekreterare är chef över Sveriges advokater och sådär. Så lite skillnad får man nog göra på de här två organisationerna. Men för all del i sak så har du naturligtvis rätt att man och det kanske beror just på att man inte har riktigt samma starka relation till advokatkåren som man har till polisväsendet. Att man då drar all över en kam i en enklare mening, och det vet man ju hur advokater är. Och så är det så att väldigt många i Sverige inte ens kan skilja en brottmålsadvokat från en affärsjurist som jobbar på en av de större affärsjuridiska byråerna, trots att det är vanligare än att vara brottmålsadvokat. Jag tror faktiskt att det är så. Jag kan nog också, om jag får resonemangsvis vända på det, säga att det är klart att man kan skilja en ordningspolis eller en ingripande polis i uniform från en kriminalpolis, det tror jag man kan, men sen har man inte riktigt koll i övrigt hur en polisorganisation fungerar, vilka funktioner som finns där. Jag tror ytterst få människor som kan se när det till exempel en högre polischef då är ute i den så kallade verkligheten och satt på sig uniform, att det verkligen är som till exempel Linda Staff som är polismästare och var ute i verkligheten för att hålla sig ajour med det, men inte var så kallad riktig polis då utifrån vad vi tidigare har diskuterat här. Jag kan ju se direkt på hennes axelklaffar att oj, här har vi en polismästare som är ute och åker radiobil medan kollegan bredvid bara citat är en vanlig polisinspektör eller en polisassistent och så vidare. Men det kan ju inte de flesta göra. Man ser liksom inte organisationen framför sig riktigt på det sättet som vi som jobbar och har jobbat i den här världen hela vårt liv, höll på att säga.
Frågan är i alla fall intressant, och vi kanske har en framtida förtroendeundersökning att göra här på Dagens Juridik. Stefan, tiden springer som brukligt, så rinner tiden iväg. Det var kul att se dig igen. Det var kul att prata med dig, diskutera med dig och höra din allvetande kunskap, precis som vanligt.
Jag tycker nog att du bidrar i större mån med det. Jag börjar bli lite gaggig, hör jag ibland. Jag får be om ursäkt för det. Så
ja, det var skönt att du sa det själv. Hörrni, stort tack för att ni har lyssnat. Glöm inte mejla oss på podden@dagensjuridik.se eller skicka ett mejl till mig eller Stefan, William Eriksson, William.Eriksson@dagensjuridik i alla fall. Min mejladress, Stefans, hittar ni säkert också. Vi hörs om en vecka igen. Adjö!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.